Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Mia, visste du att 4 av 10 svenskar har problem med magen varje månad och att var femte upplever att magbesvären styr och hindrar dem i vardagen? Och det är faktiskt bara hälften av de här som gör något åt det. Och faktiskt är det bara 20% som har en diagnos.
Jag tänker att det där beror på att det finns så mycket stigma och okunskap när det kommer till magproblem. Att många lider i det tysta och inte gör något åt saken.
Men det finns så mycket man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt, det är att få i sig mer fibrer.
Absolut, för många svenskar får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man också komplettera med ett fiberrikt tillskott. Och då vill jag lyfta vår sponsor Husk, som vi har ett betalt samarbete med och som gör tillskottet Husk Mage i balans, som då mycket riktigt har ett högt innehåll av just fibrer.
Husk Mage i balans är ett kosttillskott som är gjort på kostfibrer från psylliumfröskal. Och psylliumfröskal bidrar till en normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion både vid lös och hård mage.
Husk Mage i balans finns i 3 olika varianter. Husk Mage i balans klassik, mjölksyra bakterier och nyheten jordgubb, som förutom psylliumfröskal också innehåller krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, eller blanda ner det i smoothies, juice eller varför inte bara i vatten.
Superdupergott och stötta din maghälsa helt enkelt.
Ja, och sen kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad och varierad kost och hälsosam livsstil.
Vi säger tack Husk!
Du Mia, förra veckan så var det ju World Menopause Day.
Ja, på svenska alltså internationella klimakteriedagen.
Ja, jag visste inte ens att det fanns en sån dag.
Nej, inte jag heller. Det var första gången jag hörde det. Men jag tycker att man hör nya dagar varje dag. Alltså, visste du att det fanns en hortensians dag?
Nej, finns det?
Nej, det tror jag inte. Men jag hade ju inte blivit förvånad om det fanns det. Det känns som att allt har dagar nu för tiden. Men den här dagen kanske är, eller den är ju betydligt mer relevant i sig än vad en hortensias dag skulle vara.
Alltså här är det ju verkligen bra att man har gjort en dag, tycker jag. Eftersom att hela klimakteriet och kvinnobesvär och hormonhälsa i förklimakterie och klimakterie är så otroligt eftersatt.
Ja, precis. Det är det ju verkligen.
Och vi släppte ju en krönika från vår gästskribent Katarina Wilk på självaste dagen den 18 oktober. Och Katarina är ju en av dem som kämpar för att lyfta de här frågorna i Sverige. Och man kan ju säga att hon känns lite lätt uppgiven.
Alltså verkligen, hon avslutar ju den här krönikan med att skriva att hon ibland känner för att ge upp sin kamp. För att det hon gör, ibland känns det för henne som att det aldrig kommer leda till en förändring. Men som hon skriver i slutet, sen kommer det ett mess från en fransk kvinna som säger att jag räddat hennes liv. Och det gör att jag fortsätter. Och den känslan förstår man ju verkligen, att även om man kämpar i sån jädra uppförsbacke och ibland ifrågasätter sin kapacitet att förändra det helt själv, så räcker det med ett litet bevis på att det man gör ändå i ett steg i rätt riktning som gör för att man ska få den där orken att fortsätta. Det tycker jag. Jag känner igen mig i det jättemycket. För det är ju ärlighetens namn. Så vi, kanske inte samma utsträckning, men det är delvis så vi har känt ibland också. Men då är de där hejaropen eller vad man ska kalla dem, eller de där historierna som vi presenterar i den här podden emellanåt med folk som har lyckats vända sitt liv och sin sjukdom via livsstil och sådär. Det är ju så otroligt entusiasmerande, det tycker jag, till att fortsätta att jobba med det vi gör.
Ja, och vi brukar ju faktiskt säga till varandra att det är helt otroligt att människor tar sig tid att faktiskt leta upp en mailadress, sätta sig ner och skriva ett jättefint mail. Mm. Jag menar, jag tänker ofta på olika, ja men det kan vara skribenter eller musiker eller vad som helst. Åh, vad fantastiskt att den personen finns och förgyller min vardag lite. Men jag har faktiskt aldrig satt mig ner och skrivit personligen och tackat de här människorna. Så jag är rätt imponerad av de som gör det.
Nej, det har inte
det betyder ju så mycket.
Det har inte jag heller gjort. Jag tänkte på det. Nu kommer jag inte på vem det var jag såg på gatan. Men jag såg en person på gatan vars, om det var en författare eller musiker som jag verkligen så där har läst och lyssnat mycket på. Eller det har faktiskt hänt flera gånger i mitt liv. Att jag tänkte att så här, ah, men nu ska jag gå fram och säga till dig att det hej, jag går och lyssnar på din låt just nu. Och jag lyssnar på den 10 gånger om dagen för att den gör mig på så himla gott humör. Eller den här texten har påverkat mig så mycket. Eller så där. Men så vågar jag liksom inte. Eller så hinner jag inte. Det finns alltid en ursäkt till att inte göra det. Och ofta är ju ursäkten också att man inte vill vara till besvär.
Nej, men precis.
Eller hur? Man är så himla så här. Ska jag störa den här personen? Och den här personen måste höra det 100 000 gånger om dagen. Och vem är jag? Att, alltså alla de där tankarna som sätter igång och bara sätter upp små hinder liksom.
Nej, men jag håller med. Vet du, jag har gått fram till 2 personer.
Mm-hmm. Berätta.
Nej, men vet du, det sjuka är att gissa vilka det är. Om jag ger dig några ledtrådar.
Ja, men jag kan gissa att den ena spelar fotboll.
Nej.
Nej, okej.
Okay. Jag tror att de känns extremt osportsliga.
Jaha, är det ett par?
Nej, men de är samma familj.
Jaha, är det Wahlgrens?
Du, jag har gått fram till Bianca Ingrosso.
Gud, vad sjukt att jag gissar rätt. Ja, Bianca Ingrosso
till Benjamin Ingrosso.
Ja.
Och det var för barnens skull.
Jaha, men barnen var med eller?
Nej, inte första gången. Första gången var jag med här med en vän i närheten av där jag bor och åt. Och han satt nära oss.
Ja.
Och då var ju min väns barn med. Så att ja. Jag frågade för henne. Och han blev så glad. Ja. Och ställde upp och liksom, vi tackade honom så mycket. Och sen så sprang jag in i Bianca Ingrosso på ICA här när jag var med min dotter eller min son, jag kommer inte ihåg, det var för något år sedan, och mitt barn i alla fall springer och gömmer sig och tycker att jag är så pinsam. Men under den tiden så gick Wahlgrens värld på repeat hos mina barn, de såg bara enda avsnitt, så jag kände att det här är ju jätte, ni tittar ju på den här personen varje dag, det här måste vi ju gå fram och liksom säga till.
Men vad gjorde du? Bara du gav henne typ sa att hennes program var bra.
Nej, jag gick fram till henne och sa att du är mina barns idol just nu. De tittar på dig varje dag. Kan inte jag få ta en selfie?
Aha, du tog en selfie. Vad roligt.
Ja, och skickade till det andra barnet som inte var med. Som tyckte att jag var precis lika pinsam. Så då insåg jag att det var ju helt meningslöst att göra det.
Men, men i själva verket ville du ha den för egen räkning.
Nej, men jag tänker att hon kanske blev glad.
Alltså jag kollar också på Wahlgrens värld tillsammans med barnen. Och jag måste säga så här, nu ska inte det här programmet handla om Wahlgrens värld. Men jag älskar Wahlgrens värld.
Ja, men då kanske du får springa in i Bianca.
Det blir jag som tar nästa
sätt. Ja, men precis. Men apropå Katarina Wilk så var det ju faktiskt inte så konstigt att hon fick sitt mejl just från en fransyska. Eftersom det är ju det hon skriver i sin krönika. Att Sverige ligger liksom flera år efter många andra länder i det här området. Och i Storbritannien så har man faktiskt tagit fram en proposition till en ny lag för att alla kvinnor ska få då hormonersättning gratis. Och hennes bok då släpptes precis i Frankrike och det var väl den här boken då som kvinnan som skickade mig det hade läst. Och hon fick också då bli intervjuad i Frankrikes största hälsotidning.
Ja, och boken vi pratar om nu heter alltså Perimenopower, hitta din superkraft när hormonerna svänger. Och den boken bygger på Katarinas egna upplevelser och blandas då med medicinsk fakta.
Ja, och vi intervjuade ju Katarina just om den här boken när den släpptes i Sverige. Och Sebbe, du kan ju, för de som är intresserade av att lyssna på det avsnittet, så kan du ju färska upp minnet lite, vilket avsnitt det är.
Avsnitt 114. Och i det lät det bland annat så här.
Jag är en hälsojournalist som har jobbat inom hälsa, medicin och träning hela min karriär, kan man säga.
Du sa så här.
Just det.
Om jag inte kommer få sova snart så kommer jag att dö på ett eller annat sätt.
Min läkare ville ju också sjukskriva mig, ville ge mig en depressionsdiagnos och ville ge mig antidepressiva. Och i det läget sa jag nej. Och det är det som jag egentligen tycker är största problemet med det här. Att många tror så här, det kommer bli jobbigt när jag kommer i klimakteriet. Och så tror man att det är när mensen försvinner. Att det här är någonting som faktiskt drabbar majoriteten av kvinnor i hela världen. Vi är inte ensamma i det här. Men om någon bara kan tillstå att det är att det existerar, så tror jag situationen skulle se helt annorlunda ut.
Ja, men om allt det här sagt så måste vi ändå säga att Socialstyrelsen släppte ju faktiskt en rapport rätt nyligen. Och det var på grund av att regeringen hade gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda vilka insatser som behövs vid klimakteriebesvär. Och det är ju, som Katarina skriver, absolut ett steg i rätt riktning. Det som Katarina däremot tyckte kändes väldigt konstigt är ju att Socialstyrelsen använder sig av ett skevt urval av kvinnor i sin utredning, eller hur?
Ja, det var ju kvinnor mellan 50 och 59 år. Och det Katarina reagerar på då, och som jag och du också reagerar på, det är ju att många av oss får besvär så mycket tidigare än i 50-årsåldern. Det är som att vi som får besvär som 40-plus kvinnor inte existerar.
Nej, och jag kommer ihåg från när jag intervjuade Katarina när hon hade skrivit den här boken, att det är redan i 35-årsåldern som många kvinnor upplever för klimakteriesymptom.
Ja, och Katarina säger ju gång på gång i sina krönikor och sina intervjuer och sina böcker att det är ju före menopausen som symptomen är som mest, vad ska man kalla dem för, turbulenta. Mm. Och då söker ju vi kvinnor hjälp hos vården för symptomen, men får inte hjälp med klimakteriet utan får istället antidepressiva utskrivna. Vi får diagnoser som utmattningsdepression, när det då i själva verket egentligen kan handla om att hormonerna är i obalans.
Mm. Och det här har ju Katarina skrivit debattartiklar om, och det är ju så frustrerande. Det känns som att väldigt många snabbt får antidepressiva för alla möjliga olika besvär. Och ja, det är ju ingenting man mäter. Man mäter ju inte serotoninnivån och säger att nu har du lågt serotoninnivå, utan det är ju en slutsats man drar på grund av olika symptom. Och de symptomen kan ju bero på, ja, men till exempel att kvinnor då befinner sig i förklimakteriet och skulle behöva en hormonbehandling. Vet du en annan grupp som lätt får antidepressiva förskrivna när de egentligen borde få en medicinsk behandling?
Nej, säg.
När kvinnor som lider av järnbrist.
Mm. Det kan man ju tänka sig.
Ja, därför att då känner man ju sig väldigt trött och håglös och kan bli väldigt nedstämd, som man blir när man är trött. Och då när du går till läkaren och säger att du är trött och känner dig lite nere och så är det jättevanligt att man drar slutsatsen att, men lilla vän, du behöver antidepressiva, du är nog deprimerad.
Åh, herregud alltså.
Och till läkarnas försvar, för jag tog upp detta med min mamma, och då sa hon så här, men Lina, du måste förstå att läkarna har ju ingen tid. Och det ligger så mycket arbetsuppgifter på deras bord, administrativa, som inte de ska ägna sig åt, utan de ska ha tid hos patienten. Så det förstår jag. Jag beskyller ingen enskild läkare här, utan hela systemet. Mm. Och när det kommer till järnbrist så är det lite intressant, för att det är så otroligt billigt och enkelt att åtgärda.
Men är det det du som ändå har järnbristernas järnbrist? Är det så enkelt att åtgärda? Har inte du brottats med din järnbrist i 45 000 år?
Jo, men vet du varför jag har brottats med den i 45 000 år?
Nej.
Det är att vi brister i kunskap och riktlinjer. Jag har ju nämligen fått förmånen att lyssna på här verkligen en expert inom hjärn och hälsa. Mm. Och våra riktlinjer brister enormt. Till exempel då när man mäter HB.
Faktaruta. HB är en förkortning för hemoglobin, ett protein som kan ses som ett transportmedel för syre och koldioxid. Hemoglobin är nämligen nödvändigt för att kroppen via blodet ska kunna transportera syre från lungorna till organen och koldioxid till lungorna för att sedan andas ut. Har du ett lågt HB-värde så kallas det för blodbrist eller lågt blodvärde. Vad har då järn med detta att göra? Jo, järn är en mycket viktig beståndsdel i bildandet av hemoglobin.
När järnvärdet går ner i blodet, då har det gått så långt så att då är läget akut. Därför är det otroligt viktigt att sjukvården börjar kolla ferritin, alltså järndepåerna i kroppen och även järnmättnaden.
Och det du menar nu är att när vi går till vanliga vårdcentralen inte mäter våra ferritinvärden utan tar ett järnvärde från blodet?
Ja, men det här är lite intressant för att vet du att vi pratade om det här en gång i vår podd och någon blev väldigt upprörd och hörde av sig och sa att man kan visst mäta ferritin, det vill säga järndepåer på vårdcentralen. Mm. Och, så det är väldigt viktigt att säga att ja, de kan ta alla de här testerna, men det är aldrig någon som har gjort det på mig. Första gången jag gjorde det var när jag betalade för mina prover privat.
Mm, just det, och det kan man säkert, men problemet är att många har ju inte kunskapen som gör att de frågar efter det, och frågar man inte efter det så får man det i många fall inte, så att det är ju lite sådär moment 22.
Ja, men precis. Och det är ju här problemet ligger. Att vi måste ha tydliga riktlinjer för hur man kan hjälpa människor som kommer med diffusa symptom som ändå är vanliga då, trötthet, håglöshet, nedstämdhet. Hur kan vi hjälpa dem och inte bara slentrianmässigt skriva ut antidepressiva?
Mm. Det är ju... Man kanske kan börja just den änden att man inte då slentrianmässigt skriver ut antidepressiva.
Ja, men man måste göra någonting istället. Hur ska man hjälpa dem istället? Vilka tester ska man ta och så vidare? Och jag tänker att här behöver man ju riktlinjer inom vården för att minska just den slentrianmässiga utskrivningen. Sen är det ju jättemånga som behöver antidepressiva.
Men jag tänker på den här rapporten som Socialstyrelsen släppte om då vilka insatser som behövs för klimakteriebesvär. Mm. Slutsatsen i den rapporten var ju att det är mycket vanligt med besvär men att information och kunskap brister. Mm. Och det är ju lite av ett så här, när jag läser det så är det lite av ett antiklimax, för det är ju inget nytt under solen.
Nej.
Det är ju det Katarina håller på och bassonerar ut år efter år. Vi delade ju den här informationen på vår Insta och frågade efter våra läsares erfarenhet av klimakteriet och om de upplevde att de hade fått hjälp eller inte. Vad tror du att det entydiga svaret blev på den frågan?
Att väldigt många kände sig frustrerade och kände igen sig i att man inte har fått hjälp.
Ja. Våra läsare skriver bland annat: det är skandal att kvinnor får så lite hjälp oavsett vad det är som händer i kroppen. En annan skriver: jag upplever att ingen verkar veta någonting om detta. Undrar om det hade varit så om män också gick igenom klimakteriet. Bra att ni tar upp detta. Mm. Sofie skriver: vården ger ingen hjälp. Det är bara att fortsätta må dåligt. Tar kosttillskott och försöker äta bra. En annan kvinna skriver: läste Mia Lundins bok Kaos i kvinnohjärnan och förstod så mycket om mig själv. Att jag var i förklimakteriet etc. Hade aldrig fått samma insikter och kommit i balans så snabbt utan Mia Lundin och Morley Robbins. Och då skriver en annan kvinna: samma här, jag rekommenderar verkligen Mias böcker. Så det kan vi ju passa på att tipsa om, Mia Lundins bok Kaos i kvinnohjärnan.
Ja, och då måste vi tipsa om också poddavsnitt där vi har intervjuat Mia Lundin där hon pratar om det här.
Ska vi inte ta och lyssna på kort vad Mia Lundin säger i den intervjun?
Och det var alltså i avsnitt 143. Här kommer ett kort utdrag.
I USA, först och främst, har vi mer än två kvinnor i ett rum så pratar man om hormoner. Hormonell balans och allt det här som är väldigt intressant. I Sverige har man inte brytt sig så mycket om det. Jag tror att mycket har haft att göra med att man tror eller har trott att hormonersättning ökar risken för bröstcancer. Och därför har jag, tror jag varit den, haft man, har man haft den attityden i Sverige lite grann att det är naturligt, det där ska vi klara av. Och det har inte varit så mycket fokus på det. Både hos kvinnorna och gynekologer.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Från det ena till det andra. Vi har fått ett mejl. Och jag har inte frågat, för jag får läsa upp den, så jag kommer inte nämna några namn. Men då står det så här: hej, jag har läst alla era böcker och läser och lagar och följer, men inte till 100%. Men då jag drabbats av sjukdom funderade jag på radikal omläggning och läste då om AIP. AIP är alltså, står för autoimmuna protokollet, och där har vi också gjort intervjuer. Vi återkommer till intervjuerna sen, jag fortsätter att läsa mejlet. Jag blir helt förvirrad när den läkande kosten innehåller mycket ni avråder från, både vad gäller råvaror och tillagning. Hur kan jag få hjälp att se på detta och ta mig fram i kostrådsdjungeln? Tack på
förhand. Vilken bra fråga, för att det är ju just det, hon sätter ju fingret på någonting här.
Ja, men det gör hon verkligen. Och för er som inte vet så är AIP, autoimmuna protokollet, det är då autoimmunkost kallas det, där man äter efter en metod för att få då minskade symptom vid autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska hälsoproblem. Och hela grunden för den här kosten då är att man eliminerar helt enkelt och utesluter livsmedel som man har sett kan vara tarmirriterande, allergena och inflammationsskapande. Och AIP-grunden kan man säga en paleokost, men går steget längre då och utesluter vissa livsmedel. Och vi har ju, tänker jag på den här frågan, vi har ju en gästskribent, Cecilia, som själv botade sig och sitt sköldkörtelproblem med hjälp av AIP. Hon skriver hos oss och henne har vi också intervjuat.
Ja, och Cecilia Nilsson intervjuade vi i avsnitt 125 tillsammans med Carl Hultén. Och då lät det bland annat så här.
Det började med att jag fick allergier, astma, jag fick psoriasis, fläckar på kroppen. Vad fasen kommer det här ifrån?
Det är lite ohållbart att våra kroppar får betala det här priset hela tiden. Att vi drabbas med ohälsa av för stora krav från livet. Och livet konstrueras liksom av ett samspel mellan vad vi vill och vad samhället vill. En nedsatt maghälsa med inflammation och kanske ett visst läckage i tunntarmen är det som hela tiden tillåter de här processerna. Alltså att genetiken får möjlighet att kanske interagerar med tarmfloran på ett destruktivt sätt.
Jag känner mig som jag var när jag var 25 nu.
Fantastiskt.
I liksom energin framför allt. Att jag vaknar utsövd, jag har energi. Maten, jag känner att den bygger mig.
Så jag skulle säga som svar på den här frågan att egentligen så jag kan förstå vid första anblicken att det kan verka som att vi äter helt olika typ av kost. Men det är faktiskt inte så. Utan vi äter på det stora hela samma typ av kost. Till exempel så utesluter ju både paleokosten och AIP processade livsmedel helt och hållet.
Även från pharmacy.
Ja, det gör ju vi också. Och sen så utesluter de spannmål. Och här kan det ju skilja sig något. Vi utesluter ju så kallad onödiga spannmål, alltså bukfylla. Mm. Spannmål som är ofta rika på kalorier men fattiga på näring. Däremot så äter vi ju både bovete och quinoa. Men det utesluter man helt och hållet i den här typen av kost.
Ja, bara för tydlighetens skull. Bovete och quinoa är inte spannmål utan örtväxter.
Man utesluter också socker. Och det känner vi ju igen. Vi försöker ju verkligen vara väldigt sparsamma med sockret. Mm. Sen utesluter den här kosten också mejeriprodukter. Och vi har ju uteslutit en del mejeriprodukter, men inte alla. Vi är sparsamma med vissa mejeriprodukter.
Mm. Men vi steker till exempel gärna i smör?
Ja, absolut. Och mycket hellre steka i smör än i olja.
Mm. Men då är kokosolja då undantaget eftersom det också tål höga temperaturer på precis samma sätt som smör gör.
Ja.
Faktaruta. Det är lite olika från olja till olja hur känsliga de är för upphettning. Men överlag kan man säga att upphettning av vegetabiliska oljor inte är att rekommendera då flera ohälsosamma ämnen bildas i denna process. Bland annat akrylamid som klassas som ett cancerframkallande ämne. Men precis som Mia just sa så klarar dock kokosolja höga temperaturer.
Sen utesluter då även AIP baljväxter som kikärtor, vita bönor, svarta bönor och vissa
bönor. Det gör ju inte vi. Nej. Alltså jag bara börjar garva för att vi äter så mycket baljväxter.
Ja.
Men jag är ju liksom beroende av bönor.
Ja, men vi har ju faktiskt pratat om det tidigare att väldigt många som har autoimmuna sjukdomar mår så mycket bättre när de utesluter baljväxter därför att de kan trigga igång olika besvär. Och det tänkte jag på när jag lyssnade på intervjun med Ulrika Toft Hansen, handbollsproffset som vi intervjuade.
Mm. Jag ser intervjun som släpptes förra veckan.
Ja, när hon då skulle försöka minska sitt köttintag så valde hon att börja äta mer baljväxter. Men hon kände direkt när hon började äta mer baljväxter hur hennes reumatiska sjukdom blossade upp igen. Mm. Man kan säga så här på det stora hela så delar vi ju att man ska äta så rena råvaror som möjligt. Skippa processade livsmedel och socker och äta rena råvaror.
Skippa långa innehållsförteckningar.
Ja, men däremot så när man väl har drabbats av en autoimmun sjukdom så är det vanligt att man även då utesluter vissa andra råvaror ur växtriket.
Precis, så det du säger egentligen i de stora penseldragen så är det ungefär samma tänk, lära, filosofi. Men sen om man då har en specifik autoimmun sjukdom och av den anledningen måste finjustera sin diet, kost, mat ytterligare. Ja, men då är det väldigt intressant till exempel att titta på AIP och se om man kan bli hjälpt av det.
Ja, alltså när man äter AIP så äter man de flesta grönsaker förutom de vi precis nämnde. Man äter rotfrukter som sötpotatis, morot, kålrot och så vidare. Och man äter mycket hälsosamma fetter, till exempel kokosfett, ister och avokadoolja. Om man äter gärna lite extra av livsmedel som benbuljong och surkål.
Ja, men jag har ju benbuljong både. Jag har både ben i frysen och jag har min egen gjorda benbuljong i frysen.
Mm.
Det, jag vet inte om det är inbildning, men varenda gång jag har så frusit ner den i portionsförpackningar och så ibland ser jag den och så känner jag så här, men nu behöver jag en kick här på eftermiddagen. Och då tinar jag en sån där, jag låter den portionsförpackningen stå framme i ett, ungefär som en stor isbit i ett glas, och så tinar den och sen så dricker jag den. Och det är säkert 99% inbildning, men det är ungefär som när man tar vår gurkmejashot, att man får en sån här, en sån skön känsla. Känns bra liksom. Betydligt mer uppbyggande än kaffe.
Mm.
Och, så nu, att, jag älskar den där benbuljongen.
Det som också då man kan tycka skiljer sig är att när man äter AIP så får man äta hur mycket man vill av kött, fisk, skaldjur, inälvsmat. Och vi äter ju allt, men av klimatskäl så begränsar vi ju köttet. Och vi brukar säga att man ska inte överäta. Problemet är ju att väldigt många äter för stora mängder av animaliskt protein.
Ja, och låter det vara huvudnumret på tallriken och så får de där grönsakerna inte plats. Vi gillar ju att vända på stekarna. Mm. Hörde du mitt hjärtvårdskämt?
Jag hörde.
Du bara, jag hörde, skämdes, la det bakom mig, fortsatte. Nej, vi gillar ju att fylla tallriken med grönsaker och sen får det plats. Så lägger vi gärna en liten bit kött någon gång i veckan, sådär, på tallriken.
Mm. Så ja. Slutsatsen till den här läsaren som hade frågan hur hon skulle botanisera i kostdjungeln är att jag tycker absolut, om det är en autoimmun sjukdom, för det framgår inte från mejlet, så tycker jag absolut att du ska testa det här, för att det har hjälpt väldigt, väldigt, väldigt många människor, och jag tänker att det skadar ju inte att testa.
Nej. Bra sammanfattning. Jag vet att det är dags att börja avrunda, Lina. Och jag kommer göra en väldigt, väldigt kort reklam nu.
Mm.
Eller vad man ska kalla det. För, innan vi avslutar, för vårt... Får man använda ordet fantastisk när man pratar om sig själv?
Ja, det får du... Det är ju lite av ditt signum, det tycker jag.
Ja, bra. Bra. Vårt fantastiska samarbete med Kunskapstavlan. Vi har tagit fram en affischkollektion som heter Näringsjakten tillsammans med Kunskapstavlan. Som ska hjälpa oss att optimera vårt näringsintag. Och den här frågan har ju vi fått i 5 år minst. Snälla Food Pharmacy, kan inte ni bara sammanfatta era budord och era bästa recept på en poster eller plansch som jag kan ha på väggen? Nu har detta skett.
Alltså jag tror att det var ett av de första mejlen vi fick faktiskt.
Ja, och nu har detta skett. Hur fantastiskt. Jenny, grundare och chef över Kunskapstavlan. Och vi har suttit i möten nu i snart ett år och tagit fram den här kollektionen som då förmedlar hur vi smartast och godast får i oss så mycket näring som möjligt. Så att det är 3 affischer. Det är en med våra budord skulle man kunna kalla det, sammanfattade. Som då heter Näringsjägarskolan. Och så är det en lite mindre affisch som är middagar, Food Pharmacys favoritrecept. Och så är det en till liten affisch som heter Food Pharmacy då, sötsaker. Och de är ju, förutom då att det är väldigt härliga, det är våra favoritrecept och favorittips på de här planscherna, så är de ju då gjorda i precis med vårt fina Food Pharmacianska mönster. Så de är ju otroligt vackra att ha på väggen. Och jag har fått så vansinnigt fin feedback på dem, vilket känns jätteroligt. Limited edition, så gå in på kunskapstavlan.se nu om du blev sugen på att införskaffa en sådan poster. Eller 3. Luften är fri. Man får göra som man vill. Dog du nu eller? Dog skämstöden. Du bara, alltså hon är så säljande nu så att jag... orkar inte. Eller så somnar hon, man vet inte. Men Lina har alltså försvunnit från podden och jag kommer bli tvungen att avsluta den här podden själv. Nej, men var det pinsamt det jag just gjorde?
Nej, men alltså det var så säljigt och bra, Mia, så att det, varför jag är tyst är för att jag sitter här och har loggat in och ska precis klicka hem lite tavlor.
Perfekt, men du, då ska inte jag störa dig mer, utan då tycker jag att vi säger tack och hej och på återseende till våra underbara lyssnare. Ha det fint!
Ha det gott! Hej!
Hej, hej!
Ja, det här var alltså Food Pharmacy-poddens 207 avsnitt. Det var ju då med Lina Närtby och Mia Klase och mig Sebastian Ring som även står för redigering och musik. Sen fick vi faktiskt också höra lite från Katarina Wilk, Mia Lundin, Cecilia Nilsson och Carl Hultén också. Och är det så att du vill ha mer av oss på Food Pharmacy så finns ju vi alltid på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Jag är tacksam för att just du lyssnar. Tack, hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.